En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ja, nu har ni som tittar chansen igen att ställa era frågor till vår silly expert Daniel Kristoffersson. Och det gör ni enklast på Sportbladets chatt. Hur är läget, Disco?
Ja, det är mycket bra. Det är fullt sillytryck på Sportbladet som vanligt. Och ja, vi har väl en del godbitar. Det kom precis en liten teasning här från en viss tidigare AIK-lagkapten kan vara på väg att göra klart med en engelsk klubb. Så att, ja, vi får se. Det finns mycket att snacka om.
Spännande. Och idag kan ni som tittar även ställa era frågor till Hammarbys Simon Strand som är med oss här i programmet. Simon, hör du oss?
Ja.
Hej, hur är läget?
Tjena, det är bara bra, tack själv.
Jo, men det är bra. Hur känns det inför helgen?
Nej, men det känns bra faktiskt. Vi är förväntansfulla. Det verkar vara ett bra tryck inför matchen, så att det kommer bli en rolig match.
Mm. Vad tycker du nu då efter liksom försäsongen och det här cupäventyret?
Det har väl ändå känts bra tycker jag. Vi har gjort vårat och gå vidare i cupen. Det var det som var målet så att säga. Så att, jag tycker att det har gått bra och vi får se hur det går på söndag.
Lite extra skönt att vara enda Stockholmslaget som tar sig vidare eller?
Ja, precis. Sen så hade man ju kanske velat möta eller ha ett tidigt derby också. Det hade varit väldigt roligt. Men nu är det som det. Så att, men som jag säger, det är skönt att vara bästa Stockholmslaget i Svenska Cupen. Så det är kul.
Ja, du snackar om publiktrycket där. Det känns som man har gått in på X och Twitter här så har man fått uppdateringar av IFK Göteborgs officiella konto om att det här kommer bli en publikfest. Hur ser du på liksom att det spelas på just Ullevi och att det kommer bli ruggigt med folk?
Men det är väl alltid roligt när det är stort tryck på matcher och jag vet inte hur många som kommer komma eller hur många arenan tar. Jag har spelat där, tror det är 2 gånger innan. Det blir väl lite bättre tryck på Gamla Ullevi tror jag. Men det är lite för öppet den här arenan. Men nej, det kommer bli en rolig match. Och hoppas på ett riktigt stort tryck.
Hur ser du på att möta Göteborg i det här läget då? Tänker på favoritskap och sådär. De har ju kommit från en tung säsong förra året. Men nu verkar de ha studsat tillbaka lite igen.
Ja, precis. Men det kommer bli en, som sagt, det är vinna eller försvinna. Så det är alltid speciella matcher när man kommer in i ett slutspel i Svenska Cupen. Allting kan hända. Och som du sa, de kommer från en skön vinst borta på 3 arena mot Djurgården. De har väl gått starkt. Vi har också ett bra känsla i laget och i truppen så att det kommer bli en bra match tror jag.
Ja, hur ser du på lagbygget ni har just nu? Det känns som det är ganska komplett. Sportchef Micke Hjelmberg har väl varit tydlig med att de kan ta in en defensiv mittfältare, central mittfältare, men det är inte något som är nödvändigt, men att det kan komma in någon. Sen är det väl hyfsat klara. Hur ser du på ett lagbygge?
Men det där upp till Micke och de grabbarna som styr den biten. Jag kan bara fokusera på min egna del och alla som är på träningarna och är tillgängliga. Så jag tycker att vi har ett väldigt bra lag. Alla vet exakt vad de ska göra. Och nya killar kommer in och gör det bra direkt. Som Sebastian nu senast gör en väldigt bra match. Så det är bara att försöka liksom lära känna honom så snabbt som möjligt. Alla vet vad de ska göra.
Jag kan bara bryta mellan med en tittarfråga där. För där har du fått en fråga kring Sebastian just. Du som får se honom på nära håll hela dagarna. Är han så jäkla bra som han verkar?
Han är väldigt duktig, absolut. Han är en M1-spelare som gör sin gubbe hela tiden. Så det var lätt för mig att spela och liksom ge honom mycket bollar där han kan utmana mot den. Säsongen är lång, så vi får hoppas att han håller samma höga nivå. Men han är väldigt bra fotbollsspelare, det.
Hade du något mer där?
Ja, vi är lite intresserade av hur du ser på just att du har tackat nej till en del utländska bud och sådär. Att stanna i Hammarby, varför gjorde du det? Och sen läste jag någon intervju, jag tror jag var på Fotboll Direkt, att du hade en vilja om att förlänga med Bayern.
Ja, precis. Alltså, jag känner mig väldigt, väldigt hemma i Hammarby. Och jag ser inget annat än att vinna titlar i Hammarby. Det hade varit så stort. Så det är det jag kämpar för på träningar. Och så det är väl där mina tankar går. Och när jag har ett utgående kontrakt nu, så är väl absolut tankarna att kunna få ett förlängt. Det är ju absolut en dröm och ett mål för min personliga del. Så det är väl där tankarna går.
Har ni börjat snacka något, eller ska ni sätta er ner, eller har ni sagt någonting? Eller?
Vi har inte börjat med någonting än, nej.
När vill man ha det klart liksom, som spelare? Jag tänker på, i sommar kan du väl skriva på gratis för en ny klubb och lämna sen när kontraktet går ut?
Ja, alltså det där lämnar jag åt Micke och agenten, de får sköta det där. Så löser jag mitt på planen, det är det enda jag kan göra just nu. Prestera så bra som möjligt på träningar, visa upp mig, och när jag får chans på matcher och prestera så bra som möjligt.
En läsare här, Frank, undrar hur är det att lira utan tvillingen Fredrik Hammar?
Det är väl lite lugnare kan man väl säga. Men jag saknar honom jättemycket som både spelare och person såklart. Jag tror han kommer hem här nu i mars, så vi får se till att hänga lite extra mycket då.
James, han skriver, hur nice att en bajare sänkte Djurgården på Cypern. Han menar väl Tankovics mål där mot Paphos igår.
Jaha. Ja, men det är väldigt kul. Det är match kvar här hemma i Stockholm, men jag hoppas att han sänker dem här med.
Okej. Och sen har vi Jon som undrar hur långt Bayern går i år.
Vi hoppas på väldigt långt. Gå vidare i nästa match i kuppen och självklart spela om de finaste placeringarna i Allsvenskan.
Vad har ni sagt då? Vad är liksom målsättningen, eller har ni någon placeringsmålsättning? Liksom,
nej, inte direkt. Som sagt, vi vill spela så bra fotboll som möjligt, och när vi gör det så vet vi att vi har en väldigt hög nivå att kunna nå de högsta valörerna. Så att vi får utvärdera sen, se vad som, hur det går. Sen har vi Europa att spela också. Så vi får hoppas att många matcher i det här året.
Ja, hur mycket ser du fram emot Europa?
Nej, men det är skitkul att komma ut i Europa. Det är sådana matcher man tar med sig sen när karriären är slut. Så det har inte blivit jättemånga för min del, men de jag har spelat har det varit väldigt roligt. Och så som den senaste mot Twente till exempel, det är en match som jag alltid kommer komma ihåg. Så jag får hoppas på avancemang i den utsträckningen också.
Vår tittare Liss skriver, ser du truppen som starkare, svagare eller typ lika om man jämför med 2024?
Jag tycker att vi är ett väldigt bra lag kollektivt. Alla vet vad de ska göra. Så i och med att vi hade Kim förra året så kanske det var en liten inlärningsprocess. Och nu vet alla exakt vad som förväntas. Så jag skulle säga att vi är starkare i år.
Robert skriver, du var en oerhört uppskattad vänsterback i Elfsborg. Vad är ditt främsta minne från tiden i Elfsborg?
Nej, men det är många fina minnen som jag hade i Elfsborg, absolut. Men som jag sa innan, att Europamatcher kommer man ihåg. Och det är väl Feyenoord-matchen högt. Och när vi vinner mot dem på Borås Arena. Några minnen som jag kommer ihåg.
Mm. Ja, hur ser det ut schemat här nu då framöver? Får du liksom landa i fredagskvällen eller när drar ni ner till Göteborg?
Träning imorgon och sen efter det så åker vi buss ner till Göteborg.
Mm.
Så,
kan du inte ge oss en liten inblick i hur du brukar vara på de där bussarna? Vad gör ni?
Alltså det brukar vara ganska lugnt ändå. Mm-hmm. Det beror på första timmen kanske. De flesta vilar, tar det lugnt. Sen beroende på om vi har med oss högtalarna eller inte så kan den åka på där efter någon timme för att få igång grabbarna. Det är där vi brukar styra den.
Men ni är ingen sån som greppar micken längst fram i bussen och håller låda?
Nej, alltså det har väl hänt. Men inte till vanligheten, om jag säger så.
Inte nu när Hammar är borta, eller?
Jag och Hammar brukar ligga längst fram och ligga skavfötter och sova.
Du, tusen tack för att du tog dig tid att vara med.
Ja, tack själva. Tack
och lycka
själva.
Till i helgen då. Det ska bli kul att se er mot Göteborg.
Verkligen, tack så mycket.
Ha det gött, Simon.
Samma. Tja.
Då har vi lite frågor till dig då, Disco.
Ja.
Vi börjar med Sven som undrar vad som händer i öster. Hur stort tapp blir det med Jesper Jansson out?
Men det är klart det blir ett tapp. Det var ju tänkt att han skulle vara där ganska länge, tror jag. Även fast han hade en öppning i att han kunde bli då, eller kunde dra, för han var bara på konsultbasis. Men grejen med Jesper Jansson var ju där, det var ju han ganska tydlig med också, att han vill ju inte vara renodlad sportchef, utan han vill ju ha liksom övergripande och jobba med strategier. Och det fick han väl, var väl sagt att han skulle göra i öster, men kanske inte blev så. Det är ju lite mindre organisation i öster också. Det blir liksom ganska tung belastning på de här som har de där posterna som sportchef och allt sånt där. Så att det är klart att då när han fick den här chansen i IFK Göteborg, så jag tror att dels tyckte att han var rätt läge att komma in i Göteborg. Jag tror att det var också en roll som man ville ha, just det här strategiska, övergripande. Så att jag tror att det passade han väldigt bra.
I övrigt i öster då, vad händer där nu?
Ja, men Noah Söderberg har de tagit in då från Elfsborg, tror jag är en bra värvning, kan spela på många positioner. Och de letar väl lite grann efter en kanske en till offensiv, men sen tror jag de ser ganska klar ut där ändå, så att jag tycker Öster ser spännande ut.
Mm. Lite Djurgården då. Ann frågar, får vi någon hymmetersättare eller?
Ja, men det är Enzo Cabrera då, som de har lagt bud på här, argentinare från Larnaca. Och där så tror jag att de hade det på gång. De har bjudit två bud, men där ser det kanske inte ut att bli av. Det senaste var väl att Bosse sa att det inte skulle bli av.
Mm. Och så är ju AIK i lite samma situation då. William Stark undrar, när har AIK en anfallare på plats?
Ja, där har ju Berntsen varit på en turné nu. Han är i Marbella och är där och scoutar lite grann. Det är norska lag som är kvar där fortfarande. Zacharias Savo har han varit på. Han är en spelare som spelar i Cypern han med. Jaris Limassol, de vill inte släppa. Kakulis har ju varit en ruggigt följetong om, får man säga. Där hoppas de fortfarande göra klart. Men där handlar det om att Omon Nicosia inte kan ta in en ersättare. Fönstret är stängt och ja, de vill kanske ha lite för mycket just nu. Men Berntsen hoppas ju på den fortfarande. Men jag tror väl att de har väldigt många spår öppna där också. Jag vet att Fredrik Wisor Hansen, chefscouten, har varit runt på en resa i Europa här och kollat in lite spelare. Så att vi får se vad han kommer hem med och om han har hittat någon annan spelare att scouta. Men de har väldigt många alternativ i alla fall. Och det är klart att de måste ha in en ersättare till Pittas.
Mm. Och så på Instagram har Daniel Lindgren 88 ställt frågan. Har Elfsborg värvat färdigt?
Jag tror att de har gjort det. De vill ju framförallt ta ut spelare. De har ju en väldigt bred trupp. De har många spelare. Oskar Hillemark, tränare där, har varit tydlig med att han inte vill ha så stor trupp. De har skeppat iväg en del spelare nu, Söderberg till Öster som jag sa tidigare. Och där tror jag nog, i och med att de värvade Taylor Silverholt från Helsingborg för ganska mycket pengar, så tror jag väl att de är ganska hyfsat klara där ändå. Om det dyker upp någon sån här värvning som skulle vara ett fynd eller det skulle bli bra, så kan de väl kanske ta dem. Men jag tror väl att de är ganska nöjda nu, att det handlar mer om att skeppa bort en del spelare som är lite överblivna, som inte kommer vara med i Hiljemarks startelva. Mm. Vi ska ta en grej nu som kom här precis. Alexander Milosevic, det som jag pratade om tidigare, han var lagkapten i AIK tidigare, fick inte nytt kontrakt. Det har ju länge varit spekuleras i vart han skulle. Nu såg jag att hans pappa, tillika agent, Goran Milosevic, slår ut en grej på Facebook där han sitter i Portsmouth-tröja. Och det ser ut som han sitter på ett presskonferens, liksom när han ska upp på en presskonferens. Så vi får väl gissa att Alexander Milosevic kanske är klar för Portsmouth, i alla fall nära. Jag har dragit i några kontakter här nu för att se vad som händer. Men om man sitter som tidigare lagkapten i AIK med en Portsmouth-tröja på sig, så kan det nog kanske vara någonting på gång. Vi ska väl inte säga att allt är spikat och klart, men det kanske lutar åt Portsmouth där. Det är ju stängt i England, ska vi säga då. Fönstret. Men man kan ju få dispens om man har fått skador. Om man har fått, om man får liksom dispens, som jag sa just. Så att vi får återkomma till Milosevic. Men just nu så ser det väl ut som det blir Portsmouth i alla fall då, i The Championship.
Roligt. Det är alltid lika kul när papporna är ute och härjar. Även om han är agent också.
Det är lite
också.
Glenn i scenvaring där. Tobbe är klar, fast kanske inte lika.
Exakt. Lite runar-vibe.
Men det är ju såklart en klubb. Eller om man skulle gå till Championship, till Portsmouth, så är det känns ju lite logiskt på ett sätt. Med tanke på dels det den nivå han har sökt. En klubb som är ganska desperat om de har fått skador och vill ha in och slåss i botten. Så att det känns som det kan vara en ganska bra lösning då, om det blir bra.
Spännande, det fortsätter vi följa. Du var ju inne på Silverholt där. Adam undrar vad han fick för Silverholt. Han säger att varenda krona är viktig för oss.
Ja, precis. Och där har ju han varit på väg tidigare. Och de har ju haft bud på från utland och sådär också. Men det är ingenting som har blivit konkret, som jag fattade som. Jag fick tips om att det var på 7-8 miljoner, vilket lät väldigt högt. Det är några miljoner mindre, så jag gissar på 5-6 ungefär. Men vad jag hörde var att Hiljemark ville in honom väldigt mycket. Han har jobbat stenhårt för att få in Silverholt. Och att Helsingborg är väldigt nöjda med övergångssumman också. Så att det är en affär som blir väldigt bra för båda parter. Så att det ska bli spännande att se Silverholt kommer upp till en ny nivå nu i Elfsborg. Han har levererat väldigt mycket i Helsingborg. Så att spännande att se. Och just att Hiljemark vill ha han så väldigt mycket, det tror jag kan göra att han tar nästa steg och så där, kommer få förtroende. Så att det känns som det är rätt läge för en sån spelare att komma in i en klubb som Elfsborg också.
Hallå Disco, tror du Bayern kommer värva något mer, hälsar Pelle?
Ja, men där var vi inne på då. De har ju varit tydliga med att de ska in en defensiv mittfältare. Jag kollade med Hjelmberg här senast för någon timme sedan. Då sa han att ingenting kommer hända i helgen. Det är fullt fokus på IFK Göteborg. Får vi se om det kommer in någon nästa vecka eller vecka därpå innan fönstret stänger. Som jag fattade som så hittar de ingen som de tycker är klockren och som är värd att lägga pengar på. Som de inte är helt säkra på kommer gå in och leverera. Då kan de liksom skita i värv också. För de har ju liksom... När Fredrik Winter är tillbaka så skulle man kunna flytta upp Pavle Vagic till exempel och spela som defensiv mittfältare också. Så det finns ju del konstellationer som man kan göra där i truppen. Och de har ju en väldigt bred trupp. Så att det är nog rätt tänkt tycker jag att man inte går och liksom, får någon panik och värva någon som inte passar in i lagbygget eller sådär. Utan det är mer att försöka hitta en spetsspelare som går direkt in och levererar. Och det är inte kanske jättelätt, men om jag får gissa nu så tar de in någon defensiv mittfältare.
Rickard Born på Instagram och typ hela Malmö får man väl säga undrar vad som hände med Svetkovic.
Svetkovic var ju då i Malmö där han åkte hem samma kväll till Serbien. Det är några detaljer klar att lösa. Ingenting är klart än, men allt tar med tanke på att både Expressen och serbiska medier och det har stått överallt att han ska skriva på, så tar jag för givet då. Men jag har inte fått någon bekräftelse på att det är helt klart än. Men vi får väl hålla ögonen och öronen öppna där Svetkovic. Så att, det är ju väldigt spännande spelare, och det har ju varit en följetong väldigt länge nu med just honom, att han är väldigt hypad, att de betalar väldigt mycket pengar för honom och så där. Så att om han väl blir klar för Malmö så blir det ju en spännande spelare. Det som kanske är lite konstigt, eller lite konstigt, men det är att sådana där supertalanger, han spelar ju Chucharicki då, med reservation för uttalet. Och alla de här talangerna som är liksom, ja, 18-19 där, de brukar ju direkt röda stjärnan eller Partizan liksom suga upp och betala väldigt mycket för de klubbarna finns det väldigt mycket pengar. Nu har de inte gjort det här, så att varför kan man ju fundera på, och varför kanske de inte gör det, eller så har Malmö varit väldigt tydlig med att vi ska ha hit honom, att de betalar väldigt mycket mer pengar. Så att väldigt spännande att följa Svetkovic om han väl kommer till Malmö och Sverige.
Mm, verkligen. Jakob Ahlbom, något på gång in i Häcken. Väldigt tyst detta fönster.
Ja, precis. De var ju på både Linus Wahlqvist och någon till högerback där som de inte fick. Så att de är nog inte heller speciellt desperata efter värvning. Jag har inte hört något senaste där faktiskt. Men vi får återkomma och gräva lite i Häckens värvningar. Tog in Oskar Jansson här som målvakt backup. Men det var ju, de ska ha in en högerback och en ytter också.
Mm. Sen undrar Daniel L. Får Djurgården respektive Örebro något om Samuel Dahl säljs till Benfica?
Ja, men precis. Där är det ju så att Samuel Dahl gjort dundersuccé i Benfica sedan han kom dit. Eller dundersuccé, han har gjort det bra. Och de vill ha kvar honom. Men där har ju Roma då sista ordet. Plus att Djurgården har ju 20% på allt över då det han gick för i en direkt summa. Så allt över 35 miljoner. Svenska kronor har ju Djurgården 20% på. Örebro vet jag faktiskt inte, men jag gissar att kanske någon liten peng i utbildningsbidrag i så fall, om det kan vara så. Men jag vet att Djurgården har för 20% på allt över 35-40.
Erik undrar hur du spår Pekings säsong.
Ja, men det är ju spännande. Vi skrev ju precis här om att Axel Brönner har ju skrivit på ett nytt kontrakt, ett A-lagskontrakt, 16-årigt superlöfte som jag är väldigt spänd på att se. Han startar ju till och med mot Gais här i sista gruppspelsmatchen i Svenska cupen, så att det var en extremt viktig pjäs att få på plats, eller pjäs, men i alla fall en ung spelare som de tror väldigt mycket på. Och det är väl lite spännande med Norrköping då. Nu har de gått till kvartsfinal i cupen, vilket är väldigt bra, vilket har gett en boost. Tidigare ordförande på väg bort, de kommer få en ny styrelse. De har gått väldigt mycket minus, men där, vad heter det, klubben nu då, ja, rensar bort dyra spelare och liksom har en mer åtstramad kostym. Däremot så tycker jag det ser ganska bra ut. Om man tittar på deras 11 så tycker jag den ser ganska bra ut. Sen behövs det nog spetsa till med typ, ja, 2-3 namn till. Och vilka det blir, ja, det får vi återkomma till. Men, och de, om de har råd innan de liksom har satt den här nya styrelsen. Men jag gissar väl, som jag sagt tidigare, att Alexander Fransson tackade ju nej till Österfan. Hoppas ju få någonting i Norrköping, och får se om det blir han som kommer in.
Norrköping möter ju Trelleborg på söndag, och Apan, han undrar om du tror att Trelleborg kan skrälla sig vidare till semi.
Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att Norrköping har gjort det så pass bra, de har fått så pass bra självförtroende, har också, ska man säga, gått in i det här cupspelet med ett ganska öppet sinne, men jag menar, de har ju allt att vinna, ingen som har något krav på dem att de ska gå långt, så att när de nu har en semifinalplats inom räckhåll mot Trelleborg, så tror jag man dels kan man spela på att man har allt att vinna fortfarande, för det var ingen som trodde att de skulle gå hit, och dels så tror jag man kan även, har man fått en boost av just det här fina spelet man har haft i gruppspelet, så jag tror att Norrköping tar en väldigt behaglig seger mot Trelleborgs FF, även om jag måste säga att jag är väldigt imponerad av det Trelleborg gjorde i gruppspelet.
Pelle Hugert, han skriver, hur går det med Sirius spetsvärvningar?
Ja, men där hörde jag att de skulle ha in 2 värvningar och klara den här veckan. Nu är ju den här veckan på väg att ta slut. Det är svårt att se att det kommer in någonting till helgen. Men jag tror att de spetsar till truppen och kommer presentera något här kommande vecka. Jag har tyvärr inga namn nu, men det får vi väl jobba vidare på. Det är väl lite så här i alla klubbarna, att Djurgården då, som vi pratade om tidigare, Enzo Cabrera som de hade budat på. Där ska leta de efter med ljus och lykta efter nia. De har varit på Ole Säter också. Djurgården i Rosenborg har fått nej. Expressen skriver om Benjamin Kjellman, en finsk anfallare. Och samma sak med AIK, inte heller gjort klart med någon. Och det är ju så att de är väldigt måna om att det ska bli rätt. Och ska man lägga så mycket pengar som de här klubbarna ska göra på spetsvärvningar, så är man nog liksom beredd att göra jobbet och scouta dem riktigt. Och att det får hellre ta tid. Och att det kommer in kanske 3-4 dagar innan fönstret stänger i mars. Än att de kommer in nu och att de visar sig kanske inte vara lika bra som man trodde. Så att det är klart, det är ett dilemma som svenska sportchefer har. Och det är ju det faktum att inte Djurgården och inte AIK har presenterat någon nia än. Hammarby har inte presenterat någon mittfältare och Sirius har sina värvningar kvar. Det säger väl en del om att marknaden är ganska svår och snårig just nu.
Mm. Per-Ola Nilsson undrar vad du tror om Mjällbys chans i år och om deras nyförvärv kan axla vad de har tappat.
Ja, men det tror jag absolut. Jag tycker Mjällby ser väldigt spännande ut. Jag tycker framförallt de har fått in ett gediget lagbygge här med de värver ju Miettinen här som jag tror väldigt mycket på från Odds BK. De har fått in, jag har en tränare som kommer spinna vidare på det här. Jag tycker att de har fått behålla Grönkär, de har fått behålla Törnqvist. Så att det är klart att jag tycker det ser ganska spännande ut faktiskt. Sen är ju det dilemmat och där blir att de kom ju väldigt bra i fjol. Och ska de upprepa det så måste de hålla några av storlagen bakom sig. De måste prestera lika bra som tidigare. Och ja, det kommer bli jättetufft och jämnt om de här platserna mellan 1 och 7, 1 och 8. Så att, och där tror jag Elfsborg kan vara med, eller Mjällby var med och bråka.
Mm. Vi tar en sista fråga då, från Max. Vilken tränare åker först i årets Allsvenskan tror du?
Jaha, det är svårt alltså. Men det är ju den som har högst krav på sig. Och det är ju alltså, det är klart att Malmö har de här högst krav. Men Mikael Thomasen kommer ha höga krav på sig. Men sen är det väl kanske så att det är väl några av de här lagen i botten som kanske måste göra. Och det är väl, jag skulle säga någon så här, Martin Foyston i Öster kanske ligger lite halvpyrt till. Om jag måste säga någon, om de börjar dåligt. Samtidigt om AIK börjar dåligt så kommer nog Mikael Thomasen också ligga rätt pyrt till. Så att, det är svårt, men Foyston får jag väl säga kanske är den som kan ligga mest pyrt till om det skulle börja gå dåligt för Öster här i början. Samtidigt så kan man kanske inte ha för höga krav där heller, så att det är svårt. Men ja, om jag säger någon får jag säga.
Mm. Supertack och supertack till er som har tittat och ställt en massa frågor. Vi ses snart igen.
Det gör vi.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.